Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nu blommar löken, nyhetsshowen är tillbaka och det är väl ingen grej egentligen, vi kör ju varje dag i princip, men det känns alltid som lite av en sensation att vi faktiskt sitter här med ännu ett fullmatat program, eller vad säger du, Linnea Rönnqvist?
Ja, det kan det verkligen göra.
Fackkvinnan Linnea Rönnqvist.
Här är jag.
Ja, här är du. Vad ska du prata om idag?
Jag ska prata om den nya könslagen. Den röstades igenom igår.
Just det.
Mycket om och men, mycket debatt. 6 timmar höll de på. Och snickesnacka.
Det var det jävligaste du.
Ja.
Jag ska prata om Anna Kinberg Batra igen. Nu har det lagt ännu en sten på sten där. Dagens Nyheter. Just när man trodde att det inte kunde bli nog för henne om alla kompisanställningar, så kommer DN och börjar prata om rymdmiddagar.
Ja.
Vad är det för någonting? Det ska jag berätta om sen. Vi får gäst också. Magdalena Rosen, vår kollega, kommer hit. Hon har jämfört skolutvecklingen i Malmö med Göteborg. Vi var på samma nivå ganska länge. Nu går det jättebra för Malmö, men Göteborg går bara neråt. Vad gör de så bra som vi gör så himla, och vad gör vi så himla dåligt?
Ja, man vill ju aldrig vara den det går sämre för.
Nej, vad trist läsning. Det var så här himla kul för Malmö, kände man,
ja,
när
faktiskt,
jag läste igenom.
Jättekul för dem.
Men ja, lite surt är det
ju
ändå.
Jag är verkligen glad för Malmös skull.
Ja, men herregud,
ja.
Herregud. Det blir intressant. Vi ska ju prata om andra grejer också, visst?
Det kommer vi absolut göra. Jag kommer prata om några paddor som har haft så pass bra sex att de dog.
Ja, intressant.
Till exempel. och sen lite om Brigitte Macrons kärleksliv som blir tv-serie.
Okej, jag ska prata om en vän till oss som har blivit viral, och kanske om en annan viral kvinna också som försökte ta ett banklån med hjälp av en död person. Och då menar jag literally tog med en död person till banken.
Just det, det är inte en vän till oss.
Det är inte en vän till oss, nej, precis.
Det var, det vill
inte,
vi vara tydliga
det
med.
Var i ett tidigare fall.
Ja.
Så jag kommer komma till det senare då. Läget då?
Jo, men läget är bra, tack. Jag bara sitter och funderar på om vi ska förtydliga att... vad kallade du mig för egentligen?
Fackkvinnan.
Just det, precis.
Ja, men du tar ju så mycket ansvar. Du är lite fackombud här.
Ja, exakt. Ja. Men det var bara det jag tänkte, för att jag har sagt ordet fack väldigt mycket de senaste dagarna. Och det kan ju ha flera betydelser.
Ja, det kan det ju. Men vad är man om man är en fackkvinna i den
märkelsen? Alltså, det är väl ett skällsord, antar jag.
Ja, just det.
Mm. Så att det var inte var någon som trodde att...
Fuckar alla så.
Precis.
Fuck you, fuck you.
Fuck you.
Nej, du har varit på kurs.
Jag har varit på kurs,
så
absolut.
Det var det jag syftade på.
Ja.
Och då är det en facklig kurs alltså.
En facklig kurs, ja precis.
Ingen,
nej, ingen
fuck
annan.
You fingerkurs.
Nej, det är ingen sån kurs.
Känns det konstigt att sitta här med mig eftersom jag är så stel idag? Och då
nej,
menar
men
jag inte hur jag liksom för... Eller jo, jag för mig, men inte hur jag talar.
Nej, men det, jag känner att vi är, som vi konstaterade förut, ett sargat gäng. För jag har ju också ont i ryggen.
Ja.
Och du har ont, vad är det du har ont i nacken?
Nej, men jag är bara stel i nacken.
Ja.
Och så typ hade jag inte riktigt märkt det, för att jag går ju upp, man går ju upp tidigt och gör sin liksom vanliga rutin, sitter på spårvagnen. Sen när jag kom hit så sa Emily typ, hur är det med dig? Och jag bara, syns det?
Gör han en rolig robotdans?
Ja.
Eller är det att han har ont någonstans?
Nej, jag har lite ont, jag bara ser ut så här. Men det ska inte hejda mig från att tala nyheter. Linnea, snart är det sommar.
Ja.
Och jag brukar ibland brista ut i sång. Sommartorg. Solen lyser skönt. Sommartorg. Gräset är så grönt. Usch, kände du?
Nej, men jag menar, vet du vad jag kände upp för? Att jag så snabbt kunde bli rörd av sommarkänsla.
Alltså det var det, att du blev så himla tagen.
Det var som att det bara flashade förbi olika bilder på när man cyklar med en alldeles för lång kjol och sånt.
Hon sjunger ju så rent, den här kvinnan, som jag tagit det här klippet. Solen lyser skönt. Det är liksom en skolad musikalartist.
Ja.
Men jag talar alltså inte om sommarlov utan om ett sommartorg,
ja,
som den uppmärksamma lyssnaren säkert noterade där. På Grönsakstorget, ett sommartorg tänker du?
Ja.
Vad är det för något?
Det tänker jag absolut. Och så ringer det vissa klockor till förra året.
Ja, det gör ju det. Gräset kommer kanske inte vara grönare där, men det kommer ligga sprillans ny asfalt i alla fall.
Mm. Det är mitt sommartorg det.
Jajamän. Sen i måndags går det inte längre att parkera på Grönsakstorget eftersom man påbörjat förvandlingen av den här parkeringsplatsen till ett sommartorg. Och då ska man lägga ny asfalt och rusta upp lite där. Generellt passar man på att göra. Vi passar på att rusta upp. Det är väldigt slitet med håligheter och vattensamlingar när det regnar. En lite bortglömd plats säger Louise Ländas, projektledare på Stadsmiljöförvaltningen. Det ringer ju klockor. Vi kommer till det. Du vet vilken parkeringsplats det handlar om.
Ja, men jag vet. Det är väl den enda på ganska liksom... Alltså en av få. Om man ska någonstans där i närheten så är det den. Det är dit man får ta,
ja,
sig.
Om man inte ska in och krångla i ett parkeringshus och sådär.
Ja, precis.
Det handlar ju lite om det också då. Men förra året, som du säger, så pratade vi om det här också. Då blev ju allting så himla försenat.
Ja.
Det var ju i slutet av augusti.
Det var ju nästan höst
det
när de gjorde sommartorg.
Det var ju nästan höst som de ryckte ut och gjorde ett sommartorg där då. Ja, precis. Karin Player var ju där själv. Och liksom juxa med någon utomhusbioanläggning.
Ja, just det. Det var den jättestora duken som hon skulle sätta,
ja,
upp.
Det var väl ett skämt från oss, men det skulle i alla fall vara en utomhusbio.
Ja.
Vi skojade om att hon hade satt med en projektor i ett träd så här, och försökte få in det då. Så det blev ju lite... det blev inte riktigt som jag hade tänkt förra året. Men nu är man ute i bättre tid.
Ja,
det kändes
det
som förra året
verkligen.
Också att det var så att någon bara, hur blir det med sommartorget?
Ja,
det blir ett sommartorg, vadå då? Jag har inte glömt det.
Nej.
Det är klart det blir ett sommartorg.
Sommaren är lång.
Ja,
den är inte slut än.
Och nu kommer de in i år och bara... Då är det dags för sommartorg i vanlig ordning.
Ja.
Så här redan i april då. Bra med tid. Så de kommer fixa upp det. Det är inte bara att de ska lägga ny asfalt då. Utan
nej,
man kommer...
jag undrar just.
Ja, jag har inte fått så mycket information om exakt vad man ska kunna göra där. Men man ska kunna hänga där. Det kommer vara lite bänkar. Man kommer kunna ta med barnen dit. Det kommer vara lite lekplats och så.
Mm.
Så det ska mer vara som en liten oas där.
Ja, ah, okej.
Okay. Sommartorget. Man kan umgås, vara där med sina barn. Det är inte massa bilar som kör förbi för det finns inga parkeringsplatser kvar.
Just det.
Typ så.
Nej, ja.
Hade du velat önska någonting till sommartorget? Som hade passat för dig, för
ja,
din sommarkänsla?
Typ en stor, fet uteservering.
Ja.
Kanske? Men jag får ju känslan av att det här kanske kommer vara en typ av sommartorg på dagen. Och en annan typ av sommartorg på kvällen.
Ja, ungdomar som bara...
Exakt.
Ja,
och förstör och lämnar olika flaskor och
ungdomar
fimpar
sig, ja,
och sånt. Och så kommer barnfamiljerna på morgonen och ska ha det härligt.
Precis, då ligger
så
det.
Får man bara
någon skit
putta
där.
Undan ja, lite olika
precis.
Saker. Så.
Mm. Något så jävla os. Nej, men hon säger, Louise Ländas, att det ska fyllas med grönska, mycket sittplatser och lekytor.
Mm.
Så det kommer det vara. Det drabbar ju då näringsidkare, idkare lokalt, aktar Kaledje som vi pratat med, driver sin kemtvätt nära där.
Mm.
Han råkade ju illa ut så att säga ekonomiskt även förra året då. För att folk
just
kanske
det.
Vill komma in med typ tunga mattor och kemtvätt då.
Just det.
Och då kan man inte parkera där och då kanske man åker till en annan kemtvätt.
Ja.
Så det är lite den här parkeringsgrejen,
det är det.
Precis som förra året,
mm.
som ändå ger upphov till viss friktion.
Men där vill jag bara spela in att apropå det här så kan jag tycka att man borde kanske bli lite mer frikostlig med vad man får ha med sig på vagnen.
Ah, ja, du tänker att man ska kunna ha med sig en hoprullad
jättematta.
Får man inte det då?
Alltså jag köpte en gång ett soffbord på Backaplan.
Ja.
Och tänkte i mitt stilla sinne, det här är lugnt. Ja. Det här kan jag få hem till Gamlestan utan några större problem. Sen gick jag på en spårvagn och då var det bara så, du där som har ett jävla bord med dig, vad fan håller du på med? Du får gå av här, fattar du väl? Ja, och då så fick jag gå av igen och då kände jag mig lite nedslagen, men sen så lyckades jag vet inte, det kanske var några bussigare spårvagnschaufförer på resten.
Nej,
det var inget
inte.
Jättestort soffbord vill jag bara säga.
Nej.
Det var rimligt liksom.
Men nu när du säger det så var jag med på väg till jobbet häromdagen, en man som rullade på med en sån rullväska. Och då var det så, inga rullväskor. Det var en kvinna från typ Iran.
Får man inte ens ha rullväska?
Nej, då var det, han skulle gå av med det då. Han gick fram och försökte resonera liksom, med den här kvinnliga chauffören där. Men hon var omutlig.
Men en rullväska, det har jag aldrig hört.
Ja, men det var inte som bara vanlig rullväska, han hade en jävla back på, det var lite körigt, okay. Lite sådär, mm. Samla ihop lite grejer stilen, om du förstår.
Okay.
Ja, ja, det var en liten avstickare. Ja. Sommartorget talade vi om.
Just det.
Och vi pratade även med lite folk på plats då, när vi var där från GPS håll. Och Barbro Karlberg från Långedrag, hon var där och parkerade. Den är fortfarande igång på parkeringsplatsen.
Mm.
Och hon säger att det är väldigt beklagligt att vi har så få parkeringsplatser. Men jag tycker det låter lite fint med ett sommartorg. Så det är lite den nollsummespelsgrejen.
Ja, precis. Skulle precis säga det.
Även Louise Hellberg, som vi pratade med, var lite kluven. Hon hade kört 7 varv runt stan innan hon fick parkeringsplats. Hon säger, ur parkeringsperspektiv, vilket ord, ur parkeringsperspektiv så är det inte bra. Det är redan brist på parkeringsplatser. Men sen är det trevligt för stadsmiljön att få ett sommartorg.
Ja, otroligt vilka kvinnor som svarar så nyanserat.
Verkligen, det klarar de. Vad tycker du, Linnea?
Alltså, jag tycker att det finns ju inte så himla många parkeringsplatser där i krokarna.
Och du har ju bil nu.
Ja, snart i alla fall.
Ja, snart i alla fall.
Men vad trevligt med ett torg.
Ja, du är lite på den linjen, ja.
Jag föll in i den kören.
Det är ju lätt att gå den vägen, men det är också det här, kanske det rimliga.
Men jag kan känna så här att om det här sommartorget ska ge mig någonting som andra bänkar och grönskan typ i Kungsparken som ligger ändå precis bredvid, inte kommer ge mig. Då är det ju gött.
Ja.
Men om det bara är lite fler bänkar.
Mm. Nej, men det ska ju vara grönska.
Ja.
Och sådär.
Just det. Mm. Till skillnad från Kungsparken.
Nej, just det. Precis. Det blir samma ungefär. Men lite lekplats bänkar. Också. Det kanske blir lite mer sådär sociala ytor.
Ja.
Kanske.
Vi får se. Jag kommer titta när det är klart och göra en bedömning.
Ja, precis. Louise Lenda säger angående parkeringsfrågan att politiken har gett oss i uppdrag att göra ett sommartorg. Våra mätningar visar att 7% av besökarna kommer med bil till city och majoriteten hittar en parkering snabbt. Så hon verkar inte så oroad över det.
Nej.
Sen tipsar hon om lite andra ställen man kan parkera. Men det kan ni logga in och läsa på gp.se tycker jag. En liten tease. Nu strömmar de in läsarna göteborgarna. Mellan maj och september blir det sommartorg.
Riksdagen har röstat igenom den nya könstillhörighetslagen.
Jajamän!
Man hade kunnat säga könslagen också, men jag ville vara tydlig här med vad den faktiskt kallas egentligen. Igår skedde det i alla fall i plenissalen som vanligt.
Plenum.
I plenum, ja. Det är jag precis. Efter mycket debatt och splittring.
Just det.
Lagen kort då, för de som inte har hängt med. Vi har ju pratat om den innan. Men det handlar om att det ska bli enklare att byta juridiskt kön. Nu, från och med nu då, eller från och med att lagen börjar gälla, så ska det räcka med att man är 16 år gammal istället för som 18 var det tidigare.
Mm.
Och tidigare har det också krävts då en diagnos som tar liksom en bra stund att få. Och nu ska det istället vara lite enklare. Man behöver ha en vårdkontakt, men det ska gå snabbare.
Just det.
Det är det som är tanken.
Mm.
Och som vi har sagt tidigare så är det ju då ett lagförslag som har orsakat en del splittring, kanske framförallt inom Moderaterna internt.
Mm.
Ulf Kristersson sa själv bland annat då för någon vecka sedan att han gärna hade sett att det fortfarande var 18-årsgräns. Han ville inte gå ner till 16.
Just det, trots att Moderaterna
står
bakom förslaget som är 16.
Precis, de var för och tyckte man skulle rösta igenom det, men så gick han ändå ut och sa, jag hade nog gärna sett att det var 18. Det
och
fick
de bara...
han en del kritik
ja,
för.
Andra moderater bara what?
Ja, precis.
Slut citat.
Ja, exakt så.
Ja.
Men där verkar det i alla fall då som att den här berömda partipiskan har gjort sitt jobb. Det var bara en moderat av dem som var på plats som röstade nej.
Bara en? Stark piska.
Jajamän. Och det verkade också ett tag igår som att omröstningen kanske då skulle behöva skjutas upp till idag.
Så pass.
Mm, för det var så himla många som hade anmält sig till talarlistan i den här debatten då, som hölls innan själva omröstningen. 6 timmar.
6 timmar.
Höll den på, debatten.
Rena rama filibustringen alltså.
det kom väl vissa anklagelser kanske, eller misstankar om det. Men ja, det var ju också en livlig debatt.
Mm.
Jag såg inte hela, det är liksom en lite för lång forumsändning, enligt min smak.
Men heder åt dig att du ändå hade igång forumsändningen en stund. Du refererade ju till en detalj i forumsändningen tidigare i morse. Du gör det,
ja,
vad trevligt.
Självklart. Jag jobbade ju hemifrån igår också.
Ja.
Då är det ju ganska enkelt att ha på forum i bakgrunden.
Ja, det är ju det. Men det är också ganska enkelt att ha på typ en Spotify-lista. Till och med enklare, skulle många säga.
Jag hör vad du säger. Okej. Vi ska inte lyssna på hela 6 timmars debatten då. Men vi tar ett litet exempel.
Ja, tack.
Som också har fått en del uppmärksamhet efteråt. Så här lät det från sverigedemokraten Leonid Jurkovski.
Om jag åker tunnelbana i Tokyo, är jag då japan? Och det här är faktiskt en angelägen jämförelse för att den här grundpremissen om att man kan byta kön och att det är helt upp till självidentifiering, det här öppnar ju upp en port för en massa andra frågor som man sen behöver ta ställning till också. Alltså det finns personer som identifierar sig som djur, annan ålder etc. Men det är också personer som kanske upplever sig som överviktiga när man egentligen är undernärd.
Mm. Jag tycker att det finns problem med de här många jämförelserna. Att de tar lite fokus från vad de egentligen pratar om. Man blir väldigt konfunderad och försöker förstå vad han menar.
Ja.
Alltså direkt så hamnar man i Japan på en tunnelbana.
Ja, jag vet.
Alltså bara rent retoriskt talar jag om nu.
Mm.
Så tycker jag det är förvirrande.
Ja, det är ju många olika saker han slänger in här.
Ja, precis. Det blir väldigt många så här djur och... Ja,
mm. Ja. Men han sa det här då i ett replikskifte som det heter med moderaten Johan Hultberg, så vi kan väl lyssna på hur Hultberg svarade också då.
Alltså fru talman, jag står här och söker lite efter ordet, för att jag tycker det sätt som ledamoten precis argumenterar för är, ja men det, ja jag vet inte riktigt hur jag ska kommentera det. Jag tycker att det vittnar någonstans om den nonchalans som Sverigedemokraterna uppenbarligen visar för den här lilla men utsatta gruppen personer. Jag tycker det är motbjudande det sätt som argumenteras precis.
Mm.
Mm.
Stundtals ganska hetsigt,
ja,
under de här timmarna. SD och KD var ju, de är ju kritiska till den här lagen.
Mm.
Och var så även under debatten. Och SD hade inför åberopat paragraf 5 i riksdagsordningens 11 kapitel.
Say no more.
Nej, precis. Är du bekant med den kan
Skoja.
Du berätta för
Say
oss andra.
Say lots more.
Det handlar om återförvisning.
Återförvisning?
Ja,
jag vet inte.
Tredelat ord.
Fortfarande känner jag mig inte bekant.
Nej, det innebär då att man skickar tillbaka lagförslaget.
Jaha.
Till, i det här fallet då, socialutskottet.
Då förstår jag.
Och så ska det liksom beredas om där. Mm. Det är det innebär. Men det fick de ju inte då igenom.
Nej.
Som bekant, för i så fall skulle en tredjedel av alla riksdagsledamöter som var på plats ha behövt rösta för det.
Okay.
Om det skulle gå igenom.
Mm.
Och det verkar inte vara en paragraf som används särskilt ofta. Då.
Nej, återförvisning.
Ja, precis. Paragraf 5 i kapitel 11. För den lilla stunden då som jag kollade på forum igår, så var det nästan alla som skulle liksom säga det här ordet. Vet, de yrkar ju, antingen så yrkar man ju bifall eller så yrkar man avslag, höll jag på att säga. Jag är inte helt säker på definitionen där. Men man säger i alla fall så här, nej
ja
till
nej.
Det eller ja
yeah
till
nej.
Det.
Mm.
Och då refererade de då till det här hela tiden. Men det var ingen, eller väldigt få i alla fall, som kunde det här ordet återförvisning.
Mm.
Utan det var så, återvisning,
ja.
Nej. Förvisning, ja.
Utvisning.
Olika sådana, ja, precis, olika sådana grejer som de slängde sig med. Så då fick talmannen rycka in flera gånger efter de var klara och var så.
Mm.
Återförvisning.
Det heter alltså återförvisning.
Ja, det var inte Andreas Norlén.
Nej, var det inte.
Nej, utan det var en av kvinnorna som jag har tappat namnet på nu, såklart. Men i alla fall återförvisning då, för alla som är intresserade av det. Den gick i alla fall igenom lagen till slut.
Mm.
234 röster för och 94 emot.
Ja, ganska klart då.
Ja, ganska klart. Vår politikreporter då, Arne Larsson, han har skrivit en analys och där så ställer han frågan till Ulf Kristersson om lagen var värd besväret.
Ja, just
för,
det.
Ja, utöver den här ilskan då internt inom Moderaterna som har uppstått och splittringen, så tar han också upp att lagen drevs ju igenom utanför Tidösamarbetet.
Mm.
KD och SD är ju emot och han, Arne Larsson, skriver då att vad Sverigedemokraterna kan tänkas hitta på för motdrag vet vi inte, men det borde oroa Moderaterna.
Ja, det blir spännande att se då vad de hittar på. De
ja.
Kan ju på ett sätt inte vara så himla arga då, eftersom det är en fråga som inte berörs av Tidöavtalet. Så då
Nej,
får man ju tycka olika i det. Inom Tidöavtalet får de ju bara tycka samma och inte vara elaka mot varandra.
Ja,
och så vidare.
Jo, men precis, så är det ju. Samtidigt är det ju liksom ett samarbete mellan Tidöpartierna.
Ja, det är
och då kan
sant.
Man ju bli lite sur om någon bara gör något helt emot vad man tycker.
Men det hade också varit konstigt om Tidöavtalet var att alla skulle tycka samma de fyra partierna. Mm. Bara blev ett parti i fyra år.
Ja, det hade det. Absolut.
Det hade varit märkligt.
Men Arnes poäng är väl då att SD kan dra igång någonting som Moderaterna kommer hata.
Ja.
Och så kommer de driva igenom det.
Ja, ja. Så kan det bli förstås.
Henrik Torehammar på SvD, han skriver att tonen i kammaren då ett tag påminde om tiden när Moderaterna var Sverigedemokraternas svurna motståndare.
Mm.
Ja. Så det kanske inte är upplagt för de kanske inte är på den bästa punkten i sitt samarbete.
Nej, så kan det ju vara
så
faktiskt.
Kan det vara. Ja. Signe Kranz, i alla fall ordförande för föreningen Transammans, säger till oss på GP efter att den här omröstningen blev klar då att det här ska vi självklart fira.
Ja.
Det finns ju de som är väldigt glada över att den här lagen har gått igenom.
Ja, de även flesta politiker i riksdagen får
precis,
man komma ihåg. Då.
Exakt,
ja.
Precis. Signe Kranz säger i alla fall att det kommer ge transpersoner en känsla av att svenska staten respekterar och erkänner mig. Det kommer vara många fler som kommer kunna få ut examensbevis med rätt personnummer och som kommer kunna resa utomlands och vara tryggare i att passet stämmer.
Mm.
Så det betyder ju mycket för många detta. Så könslagen är i alla fall genomröstad. När börjar den gälla, undrar du?
Ja, det gör jag.
Ja, 1 juli 2025.
2025, det är nästa år. Alltså.
Det är ett tag kvar.
Ja. All right, bra. Då har vi tagit det i mål,
ja.
Den grejen. Man kan läsa mer på GKF.se vad Agnes Wold säger.
Det kan man absolut.
Hon är inte så nöjd. Ja, nu ser jag honom i ögonvrån här i min split vision, gör han sig tydlig. Adam Bergsten, god morgon.
God morgon.
Du står redo med ditt nyhetssvep. Varsågod. Ja. Vänta. Där var jag lite tidig med mitt varsågod. Jag kör igen, Adam. Varsågod.
Det har varit en explosion i ett trapphus på Victoriagatan i Göteborg. Larmet kom till polisen strax efter midnatt. Flera i området hade då hört en hög smäll och larmade polisen. Enligt Sebastian Börjesson, vakthavande befäl, är trapphuset skadat men det ska inte röra sig om några kraftiga skador. Ingen person ska heller ha blivit skadad i samband med händelsen. Under natten genomförde polisen en teknisk undersökning på platsen och pratade med vittnen. Händelsen utreds som grov skadegörelse och brott mot lagen om brandfarliga ämnen. Matleverantören Foodoras kläder och väskor utnyttjas gång på gång av kriminella som förklädnad när de begår brott, visar en granskning från P4 Göteborg. Radion har hittat 17 domar från de senaste 3 åren från hela landet där Foodoras utrustning används. Företaget ser allvarligt på att kriminella kapar varumärket men vill inte spekulera i hur det går till. Företagets operativa chef Daniel Gustafsson Raba säger att företaget har en tydlig policy på att man ska lämna tillbaka arbetskläderna efter avslutad tjänst och gör man inte det så ska det polisanmälas. Granskningen visar dock att det är lätt att få tag på både Foodoras kläder och väskor på second hand-sajter. Samtliga ecuadorianer har beordrats stanna hemma från arbetet i 2 dagar. Anledningen är en akut brist på vatten i landets vattenkraftverk, vilket har orsakat omfattande strömavbrott. President Daniel Noboa säger att strömkrisen och ordern till arbetarna bland annat är ett resultat av exempellös korruption och försumlighet och att han har beordrat en utredning om korruptionsanklagelserna. Krisen förvärras dessutom av att Colombia, som normalt exporterar el till Ecuador, har liknande problem och i det närmaste ställt in all export, det skriver TT.
Tack Adam! Anna Kinberg Batra, känner du till?
Ja.
Mm, det har varit lite turer och nu kommer nästa, vi ska prata om det. Tack ska du ha.
Tack, tack.
Ja men Anna Kinberg Batra, Linnea, nu är vi där igen.
Ja.
Det har varit kompisanställningar, upprättade anställda, utköpta chefer, möten med facket, lappar i receptionen, rykten och spekulationer, men...
Framförallt är det ju en kris, det är ja. Det ju.
Så är det ju.
Ja,
det är hon helt med på.
Precis, men den består ändå av de grejerna du...
Precis, det är alla beståndsdelar som gör detta till
det.
En kris.
Lappar i receptionen.
Ja.
Vad var det?
Nej, men vi har pratat om det. Det var ju, bara, jo, men det var ju en av de här tjänsterna då som gick till en som hon var kompis
ja, ja, ja,
med. Som enligt Aftonbladet bara utlystes via en lapp i receptionen. Det var liksom just den enda det. Annonsen. Ja. Och så ska det inte gå till.
Då får man gå runt i många receptioner när
ja,
man söker jobb.
Ja, precis. Mm. Det är inte något de säger på Arbetsförmedlingen. Typ. Har du kollat alla receptioner på statliga myndigheter? Typ? För där kan det finnas lite öppningar. Så går det inte till.
Nej.
Men det är en kris, som hon säger själv. En kris för landshövding Anna Kinberg Batra. Alltså en kris för Länsstyrelsen Stockholm. Som hon ju basar över nu mer. Och nu kommer nästa smäll. Just när Anna Kinberg Batra är ute och krishanterar alla de här andra grejerna. Ja, då kommer DN och börjar tjafsa om något som kallas för rymdmiddagar.
Tell me more.
Rubrik : Kinberg Batra. Batra. Snälla. Kinberg Batra bjöd in till rymdmiddagar. Länsstyrelsen stod för delar av notan. Låter det inget bra, du?
Nej, om det inte var en rymdmiddag på Länsstyrelsen.
Jo, det var det. Men jag ska berätta. Ja. Det är lite snårigt. Först kanske du undrar, vad... Katten är en rymdmiddag.
Verkligen, och jag blir väldigt sugen på att ha en själv.
Ja, eller hur? Man ser framför sig att någon plingar på så öppnar Kinberg Batra dörren så. Ja. Rör sig så långsamt som på månen.
Ja.
Går in, öppnar en till dörr.
Ja, precis. Alltså, liksom, att man kanske får en walkie-talkie precis när man kommer.
Det är liksom...
Och så är det så, du måste requesta att få docka till mitt hus innan du kan få komma in. Jag vet inte vem du är.
Nej, men vi vet inte hur det
protocol
går till.
Och
antagligen inte så då, men att man kommer in där så sitter det en massa människor i rymddräkt, kanske med ansiktet friskt.
Kanske Christer Fuglesang.
Kanske. Mm. Kanske någon som har missförstått och utklädd till Yoda typ.
Welcome to the dinner you are.
Va?
Oh.
Va? Här är alltså presidenten för rymdstyrelsen. Eller så här, Europeiska rymdorganisationen.
Oh, misunderstood I have.
Kanske. Nej, så riktigt så är det ju inte. Men det handlar om, nu kommer jag till det, AKB. Jag kommer säga AKB ganska ofta nu, för det är så långt med Anna Kinberg Batra. AKB är ordförande i den statliga rymdbolaget. Som också ägs av svenska staten. Vid fem tillfällen har hon använt länsstyrelsens representationsvåning i Tessinska palatset för bolagets middagar och luncher. Så det har visst kanske varit en annan rymdlunch också.
Oh.
Kanske ett rymdmellis, vad vet jag. Men hon har liksom blandat korten lite grann där. Eller det har rörts upp. Länsstyrelsen har alltså tagit kostnaden för det här. För personal som varit på middagarna. Och så ska det inte gå till. Utan de kostnaderna ska tas av SSC. Alltså rymdaktiebolaget.
Ja, just det.
Som de förkortas. Och hon har varit ordförande för rymdaktiebolaget sedan mars förra året. Vilket hon för övrigt får 320 000 kronor för om året. För det uppdraget då. Mm. Och normalt så håller de till i sina egna lokaler. Men efter att AKB då blev landshövding så har SSC haft flera evenemang på länsresidenset, alltså landshövdingens tjänstebostad, där hon kan bo då, det här Tessinska palatset.
Just det.
Så det blir lite dubbla stolar om du är med.
Ja, precis. Hon är en gemensam nämnare och det är liksom offentligt bägge två, men ska det blandas?
Ja, det sätts på olika budgetposter. Det är lite så här, men grejen är så här, det handlar inte om jättemycket pengar.
Nej.
Och det är också där att det är pengar som fakturerats fel. Det är inte så att någon, liksom, någon har lagt pengar i egen ficka eller så här på den nivån. Men rätt har inte blivit rätt.
Nej.
Och det sätts ju i ett större sammanhang. För så här, SSC då, rymdaktiebolaget, de har fakturerats för typ catering och så. Det är rätt och riktigt att de cateringfirmerna har gått till rätt... ställe, alltså SSC. Men middagarna har också kostat för länsstyrelsen i form av serveringspersonal och säkerhetspersonal till exempel.
Mm-hmm.
Och efter DN började fråga om det här, då skickades fakturorna vidare till SSC.
Okay.
Till rätt plats då. Och det handlade om 37 000 kronor.
Mm.
Kanske inte jättemycket pengar, det beror på vad man jämför med. Mm. Det är ju en god månadslön.
Ja, det är det verkligen. Men jag kan tänka mig att länsstyrelsens budget är ganska mycket större än så.
Precis, klart större. Det är ingen jättenota så, men det är ju sten som läggs på sten. En känsla av att Anna Kinberg Batra tar lite lätt på regler och hur det borde gå till.
Mm.
Kanske uppstår då när man sätter det tillsammans med de här kompisanställningarna och de konstiga annonserna i form av lappar och så vidare. Och Anna Kinberg Batra håller också med om att så här ska det inte gå till. Det säger hon till DN. Och hon säger också att hon sagt hela tiden att kostnaderna ska tas av rymdaktiebolaget. Mm-hmm. Men DN invänder då.
Men det har du inte gjort.
Nej, i det fallet så har det inte gjort det. Och det kan jag inte svara på varför. För jag har sagt hela tiden att det ska gå dit.
Ja, så någonting har gått fel på annat håll då.
Någon slags bokföringsmiss.
Ja, är det någon annan som har gjort fel?
Ja.
Vi vet inte, men hon menar att hon hela tiden har velat göra rätt och sagt att det ska gå till på rätt sätt. Så här. Mm. Men det har det uppenbarligen inte gjort. DN lyfter också två andra grejer då. Två andra rymdevenemang, mm-hmm. som man kallar det. Eftersom det var både lunch och middag då, som man säger evenemang. Då. Och då har Anna Kinberg Batra skickat ut dem i inbjudan i egenskap av landshövding. Mm-hmm. Så blev det också en liten sån här kortblandning igen då. Och en grej var en middag som av en av gästerna beskrivs som att gräddan av rymdeuropa och rymdsverige var där. Och de möttes av, så här säger den här personen, tänk en studentskiva fast lyxigare. Så att DN ska förstå nivån. Vad nice det var.
Ja, alltså jag höll på att säga bra beskrivning, men jag vet inte. Nej. De kan ju ändå diffa jävligt mycket studentmiddagar eller mottagningar. Men lyxigare.
Det kanske var någon som hade gjort en väldigt bra hantverksmässigt skicklig sån. Linnea L. Ja, lustfylld.
Eller något sånt. Fast där. Lyxigare då, att det kanske är någon form av...
En kändis som säger det.
Vad heter det med eld på scener? Pyroteknik?
Ja, kanske. Mm. Vi vet inte. DN frågar Anna Kinberg Batra. Vad har europeiska rymdframgångar med Länsstyrelsen i Stockholm att göra?
Ja, har ni ett eget litet projekt?
Ja, eller hur? Då säger hon så här. Jag tycker det har väldigt mycket med Stockholm och främjandet av Stockholms näringsliv att göra. Det är en region som lever av stora företag, teknik och ingenjörskonst. Därför är rymden bra för Stockholm. Så rymden är bra för Stockholm.
Ja.
I alla fall, det här sätts ju då...
Jag hänger inte riktigt med på vad hon menar där, måste jag säga.
Men de har en massa företag som kanske typ kan ha försäljning i rymden.
Ja.
Nej, men det är ju massa näringslivstoppar där som kanske har olika intressen och att networka med folk i Europeiska rymdstyrelsen. Vad vet jag? I alla fall, det här sätts i sammanhanget av att justitieombudsmannen redan i tisdags meddelade att han inleder en utredning av de här två anställningarna som Anna Kinberg gjort till länsstyrelsen då, som vi varit inne på. Och på onsdagen hade fackliga representanter, alltså igår då, de skulle ha möte, fackliga representanter på länsstyrelsen med sina chefer, och då väntades man ta upp då de ökade kostnaderna för representation sedan Anna Kinberg Batra tillträdde, samtidigt som ekonomin är ansträngd då. Det säger Lisa Palmer som är ordförande för facket SD på Länsstyrelsen i Stockholm. Hon säger vidare till DN att vi har fått göra besparingar överallt. Det är i princip inga konferenser, och om vi har möten internt bjuder vi inte på lunch utan eventuellt bulle och kaffe. Åtstramningar ska egentligen också gälla Anna Kinberg Batra, som då samtidigt har så lyxiga studentskivor.
Just det.
Med olika
rymdgräddor
på länsstyrelsens nota delvis då. Och även så här, nu blir det lite olika grejer här, men de tar även upp idén att Anna Kinberg Batras välkomstmingel i maj förra året när de började, det gick på 100 000 kronor. Och så har hon haft två stycken länsmiddagar som kostat 80 000 kronor styck i underhållning. Jag hade gärna vetat vad det var för underhållning. Jag vet inte det. Ja, väldigt synd. Men det är en fråga om det här och om hon kommer dra ner på utgifterna. Och då säger hon, ja, det tror jag. Kostnaderna brukar vara större när man skiftar landshövding, och så var det ett kungligt jubileumsår dessutom. Så de hade liksom en fin lunch och fin middag på hösten. Men nu har vi inte något sånt framför oss. Hela länsstyrelsen måste hålla i kostnaderna. Nu har vi haft vårt roliga, mitt första år.
Just det.
Skalar vi ner
nu skärper lite. Vi
oss. Ja, så det är liksom det senaste i Anna Kinberg Gate, får vi väl nästan kalla det då.
Den här krisen som
precis. Först var det liksom länsstyrelsen och anställningarna, och nu är det rymdaktiebolaget som dras in i detta. Hon tänker i alla fall sitta kvar. Det sa hon till Aftonbladet igår, som till slut fick sin intervju. Det har ju varit ett liksom parallellt spår i detta.
De har kämpat.
Ja, Aftonbladet breakar i storyn, men hon har inte velat prata med Aftonbladet, och de har stått utanför hennes kontor och varit så här, Anna, du vill inte svara på mina frågor. Hon bara, jag har gjort det. Och så går hon in och sätter sig i en bil och så vidare. Men, och de frågar i alla fall Aftonbladet om hon tänker sitta kvar, och det säger att hon ska... Sen frågar de igen Aftonbladet, fast på ett lite annat jobbigt sätt.
Bara att man ställer den här frågan måste kännas otroligt jobbigt för dig.
Det är ganska jobbigt för mig, men jag har ju orsakat det här från början, och då får jag ju stå här och svara på frågor tills det inte finns några frågor kvar. Det ska inte behöva finnas frågor om det här.
Nej, men jobbigt läge för Anna Kinberg Batra. Vi ska prata om skolan snart, Linnea.
Ja.
Jag har pratat så snabbt nu så jag snubblar på orden.
Sakta ner
jag saktade
lite.
Ner, var mitt eget blodtryck också.
Ja.
Göteborg och Malmö gick länge sida vid sida resultatmässigt. Nu har Malmö stuckit ifrån.
Ja.
Och Göteborg har stuckit ner.
Mm.
Vad beror det på? Magdalena Rosen, vår kollega, hon åkte till Malmö för att besöka en av de här skolorna som vänt på steken något jävulst. Alltså.
Ja, det får man verkligen
det var
säga.
Skit. Nu är det kämpegöj på ja. Hela skolan. Magdalena Rosen om en liten stund. Ja, nu ska det handla om skolan. Som sagt, antalet så kallade problemskolor i Göteborg ökar och flera elever misslyckas med att nå gymnasiebehörighet. Samtidigt så går utvecklingen i Malmö i motsatt riktning. Vad gör Malmö rätt och varför har Göteborgsskolorna sådana problem? Det här har GPs reporter kikat närmare på, försökt hitta svar. Hon har varit i Malmö och på skolor där. Nu är hon här i vår studio. God morgon, Magdalena Rosen.
God morgon.
God morgon.
Du har ju varit nere på Augustenbergsskolan heter den, va?
Augustenborgsskolan.
Ja, det är jag som läser fel här. I Malmö, för att se hur man arbetade där. Den har beskrivits som en problemskola innan. Om vi bara börjar, vad var det för problem man hade där?
Alltså allt man tänker på när man tänker på en problemskola, skulle jag säga. De hade skolinspektionen på sig, hot om miljonvite. För att det var så stökigt, det var ingen arbetsro, det var krossade glasrutor, det var väldigt låga resultat. Eleverna, väldigt många gick ut utan godkänt. Vi tog fram en siffra här, just det, 38% av niorna gick ut. Bara 38% av niorna gick ut med godkänt i alla ämnen.
Alltså. Ja, men precis. Jag läste något citat från en lärare du pratade med, att hon hade kommit in på hennes första lektion där och fått en bok kastad i ansiktet i princip. Liksom, att det var på den nivån.
Ja, det var det första hon berättade.
Och nu då? Vad är det som har hänt?
Ja, men nu har den ju totalt vänt. Så att nu när jag var nere så man såg ju inget av det där stöket. Man såg inte ens klotter på väggar eller bänkar eller skåp.
Mm.
Så jag var lite chockad. Jag tänkte att ja, men så ser det ut på en högstadieskola, men det gjorde det inte där.
Hur långt i förväg hade du annonserat ett besök?
Man ser 30 år av ristningar i borden.
Så att du sa förbättra sina skolresultat på några dagar. Skärp er. Nej, men okej, det var en helt annan miljö.
Det var en helt annan miljö. Och inne på lektionen som jag var, där var det också knäpptyst fokus och... De såg verkligen ut att lyssna och ha studiero.
Mm.
Och resultaten har ju också höjt jättemycket då. Så att nu är det 77%, alltså dubbelt så många som klarar godkänt i alla
på liksom ett par år? Typ,
ja, det är ju 5 års skillnad då, 2018-20. Mm.
Men vad är det för magisk grej de har gjort för att lösa det här då?
Jag ställde ju den frågan också till rektorn och tänkte att ja, men här fanns det ju en magisk formel. Men då tog hon ett djupt andetag och sa det krävs jättehårt, ihärdigt, systematiskt arbete för att vända en skola. Så att de har ju jobbat jättehårt. Och hon var ju ny rektor där, kom det här året också, 2018.
När de hade det där hot om vite.
Ja, precis, liksom. Efter att det hade kommit. Och det
var liksom risk för att de skulle behöva stänga skolan till och med, nästan på den nivån, eller?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, okay.
Men Rosengårdsskolan som ligger en halvtimme därifrån hade ju stängt bara några år tidigare.
Det är det jag tänker på, ja.
Ja. Mm. Så att det fanns ju i området.
Vad sa hon om, vad börjar man då liksom? Hon kommer in där bara, då ska vi se.
Ja, alltså, jo, men hon pratade om strukturen och undervisningens kvalitet, att det var det som hon fokuserade på från dag ett. Och sen ordning och reda och lektionsdesign.
Mm.
Lektionsdesign? Någon slags planering?
Ja,
liksom,
man tog liksom fram en ordning för vad vi vill ha med på en lektion på Augustenborgsskolan.
Mm-hmm.
Hur man börjar, att man sätter upp målen tydligt, det här ska vi lära oss på den här lektionen, hur man avslutar och
Ja, men jag tyckte det var intressant när jag läste artikeln att det var några som pratade om det här, att de ville vara tydliga med varför de ska lära sig det. Typ. Ja, men det här är det du ska kunna, liksom målet med lektionen som du sa. För det minns jag när jag gick på gymnasiet till och med, tror jag, att man läste matte och bara så här, alla satt så bara, när kommer jag använda det här?
Du kommer, kommer använda det hela tiden.
Säger de då, så
hela tiden kommer du använda det.
Men att göra det relevant för sådana kaxiga, tykna ungdomar. Mm. Ja, men det är en utmaning ändå.
Nej, men sen var det en sak till som jag tänkte på, som lärarna berättade där, att de har börjat observera varandra, så att de går in.
Lärarna?
Ja, går in på varandras lektion. Det finns en processledare då som går runt på lektionerna, tittar på lärarna och sen så diskuterar man efteråt. Hur skulle man kunna gjort den här lektionen ännu bättre? Och så tar man det till lärarlaget och diskuterar.
Ja, okej. Okay. Så de har liksom hela tiden någon sån gemensam typ kompetensutveckling
ja,
på gång?
Ja, och det
typ.
Verkar som att det har skapat en väldigt stor öppenhet. Mm. Att man liksom alla ser potentialen att göra sin undervisning ännu mer effektiv.
Man undrar ju bara, alltså den här rent liksom disciplinära biten, alltså om det var så här massa stök med det kastades böcker till och med och sånt där, och typ så en otrygg miljö för elever i med artikeln, att man liksom, barn som var där mådde inte så jäkla bra liksom. Hur tar man tag i det? Är det bara att man liksom blir strängare liksom? Det känns som en svår grundfråga att ta i tur med liksom.
Ja, alltså de hade ju också... Ja, jättesvår. Mm. De hade ju fått lite mer resurser, så att det var ju om en elev inte ställde upp på de här reglerna kring studiero och hur respektera de andra, så kunde man liksom säga om då får du gå ut, och då fanns det någon som kunde ta hand om dem där utanför.
Ah, okay. Mm.
Så att det fungerade, och så vet jag att det inte är på alla skolor.
Nej, ja, men det är ju intressant.
Ja. Just det, så man inte kände att det var det jag ville. Slippa Nej. Lektion heller.
Nej.
Nej, jag ska inte berätta om min högstadiet.
Nej, men man tänker ju lätt på det. Jag vet också, när jag gick på högstadiet så blev utskickad i korridoren. Ja. Vissa kanske klarade det och sitter där ute och pluggar, men vissa bara, okej, skitsamma. Då drar jag bara runt som en vålnad i den här korridoren och river ner kläder. Då.
Men apropå det, vad sa eleverna som du pratade med när du var där?
Ja, men de var väldigt konkreta. De tyckte det hade blivit strängare men bättre.
Mm.
Och de eleverna vi pratade med, de hade ju också gått där väldigt länge. Mm. Från förskoleklass, och hade stora syskon som hade gått där. Så att det kändes som att de visste vad de pratade om. Mm.
Vi ska komma till Göteborg om en stund, för att här har ju utvecklingen på många ställen gått åt andra hållet. Men vad jag förstår då, så de har gjort stora förändringar på den här skolan. Men det har ju också krävt då någon sorts politisk samverkan, att man på det planet har satt sig ner och verkligen försökt ta itu med detta. Vad, kan du säga någonting om vad man har gjort politiskt i Malmö?
Ja, alltså politikerna har ju också fokuserat väldigt mycket på skolan. Mm. Om man ska dra hela bakgrunden, så som var det jag fick när jag ställde frågan både till förvaltningen och till skolkommunalrådet nere i Malmö, så var det ju att Malmö fick jättestor kritik från Skolinspektionen 2011. Då hade man granskat jättemånga skolor, och så flög Skolinspektionens generaldirektör ner och lämnade den här svidande
personligen
kritiken.
Så
att då, det tog väldigt hårt på Malmö som stad, och man kände att här måste vi shape upp. Och då flyttade man in, istället för att ha skolan ute på stadsdelsnämnder, som den ju också har varit i Göteborg, så flyttade man in det till en centralnämnd, en skolnämnd och en förskolenämnd.
Och man ska få två skolkommunalråd
istället för en? Nej. Nej, man har haft ett. De har bytt av varandra. Precis. Det har varit ganska mycket kontinuitet, och man har varit väldigt överens om att nu satsar vi på skolan i Malmö. Och så har man gått ut och letat efter vetenskapligt stöd för hur kan man bygga en skola på vetenskaplig grund, och man har fastnat för en modell.
Och satsat pengar också, eller?
Ja, man har också lyckats att få ut mer pengar till undervisningen.
Mm. Ja, just det, till själva klassrummen, att man liksom försöker foka in pengar till där undervisningen sker. Liksom.
Ja, men precis. Ja. Man har väl höjt skolpengar också lite grann, men framförallt har man liksom minskat kringkostnaderna.
Och i Göteborg då samtidigt, vi låg liksom jämnt med Malmö ett tag, visst var det så? Och sen har det hänt någonting?
Ja, men precis den här utvecklingen. Och nu tog jag med mig grafen här för att jag ska säga rätt.
Ja.
Men det är ju siffror som vi har tagit fram då, där vi tittat på hur många som vi kallar skolor med problem med resultaten, problemskolor då.
Mm.
Och där är mindre än så säger jag rätt här.
Ja.
Där mer än 30% av eleverna går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Mm. Alltså nästan var tredje elev kommer inte vidare till gymnasiet. Och det här har då ökat i Göteborg från ja, då 2011 när Malmö fick det här, den här svidande kritiken och också det kom en ny läroplan. Så att det är så långt bak man kan följa den här statistiken. Då var det 11 stycken här i Göteborg och det var 10 stycken i Malmö.
Mm.
Och sen nu har vi 20 här i Göteborg så vi har fördubblat. Jäkla. Och i Malmö är det 5 så att de har liksom lyckats halvera.
Ja, det är väldigt slående siffror då.
Ja, verkligen. Vad är det liksom, varför har det gått så mycket sämre för oss då? Stor fråga kanske?
Ja, väldigt stor fråga. Men, och det är ju också den frågan som politikerna ligger sömnlösa över, säger de. Men det, nu ska jag ta fram här så att jag säger rätt.
För du har pratat med Victoria Tryggvall och Dörren Holka då, som hon har varit här i showen för ett tag sedan och pratat om nedskärningar bland annat då. Men hon har ju ansvar för skolan
ja,
i Göteborg.
Precis. Mm. Så att det som hon ser som är den stora knäckfrågan, eller då, det är att Göteborg ligger några år efter Malmö. Mm. Man skapar den här centrala förvaltningen. Vi skapade den 2018 och där var 2013. Just så att de har liksom jobbat lite längre på det sättet. Och också att Göteborg har en mer geografisk segregation än vad Malmö har. Malmö är mer kompakt och det blir lättare en blandning på skolorna mellan olika bostadsområden. I Göteborg är det svårare att få till det.
Just det, deras områden som är segregerade ändå ligger liksom mitt i stan typ, eller väldigt nära.
Ja, att det är också man kan promenera över gränserna. Liksom. Och sen så, hon har ju själv också varit ute i skolorna mycket, säger hon, och det som hon har sett, hennes analys från det är att man har lagt på skolan alldeles för mycket socialt ansvar, att skolan ska göra allt åt alla här i Göteborg, så att man måste renodla det här.
Att de ska få fokusera mer på det här kunskapsuppdraget då, liksom, att folk ska klara, barn ska klara målen då.
Och inte hålla på med sociala frågor.
Men har det, alltså den här utvecklingen liksom att det går åt fel håll så att säga, är det något som har det varit så länge i Göteborg?
Ja, alltså det är ju sedan 2011 som jag har tittat på de här siffrorna. Det är så långt bak man kan gå också, just eftersom innan dess var det ett annat betygssystem.
Men sen dess har de blivit fler, de skolorna.
Ja,
som
man kan
tufft,
ju säga att det
där.
Blev ju, alltså att det gick ganska dåligt i början, eller mitten av 2010-talet här. 2017 så nådde vi en topp, då var det 22 skolor.
Ja.
Sen har det liksom gått lite sakta neråt, så nu de sista. Det sista året har det gått upp med 5 skolor till.
Men både Victoria Tryggvall-Rolke och Jonas Atenius, socialdemokrater båda två då, som del av styret här i Göteborg, de pratar mycket om det här med friskolorna också. Att de lägger stor skuld på det. Eller hur skulle du beskriva hur de pratar om det?
Ja, det gör de, och det de säger, du undrar hur de resonerar.
Ja, men precis.
Liksom. Jo, men de säger ju att friskolorna lockar till sig de mest studiemotiverade eleverna.
Mm.
Och sen så blir de andra kvar i de kommunala skolorna. Mm. Och då är det svårare att få dem att bli motiverade när det är många omotiverade elever ihop.
Men hon du pratade med i Malmö som var liberal, va? Hon tyckte inte riktigt, alltså hon tyckte det var lite för enkelt att bara säga det.
Ja, de har ju jobbat väldigt mycket där med att så här, varje elevs bästa skola heter deras koncept. Så att man ska liksom, vi har de eleverna vi har och vi ska ge dem allt vi kan.
Det finns friskolor liksom, de i Malmö med liksom.
Ja, det har de. De har också friskolor. De har 15% friskolor där. Och vi har 22%, så vi har ju lite fler här i Göteborg. Men det är ändå så.
Vad säger de nu framåt då, politikerna i Göteborg? Ska man göra som i Malmö eller vad ska man göra?
Ja, nej, men det, när jag pratar med Victoria Tryggvandotter i Rolka så låter det i alla fall som att hon har tagit mycket inspiration därifrån. Ja, men det är det här resultatfokuset, att man ska lita på professionen och ge dem lugn och ro och jobba med det de är plats på.
Lärarna alltså.
Kärnuppdraget.
Lärarna och rektorerna och jobba med kärnuppdraget, precis. Och inte hålla på med allt det andra, utan det lämnar man till socialtjänst och polis att hålla på med tryggheten på skolan. Det ska inte vara skolans ansvar.
Mm.
Och att man ska bygga en skola på vetenskaplig grund, vilket man ju också har gjort väldigt tydligt då i Malmö.
Jag vill tipsa alla som lyssnar att gå in på gp.se och läsa din artikelserie som har publicerats flera delar. Det kommer kanske ännu fler som är på gång.
Tanken är att vi ska försöka få ut någon i månaden minst.
Ja, just det. Så är det. Så följ det. Man kan till och med följa olika reportrar på GP, kan man väl?
Jag tror till och med man kan följa det här ämnet skolresan.
Ja, det kommer jag klicka in och göra nu när jag vet att det verkligen är så det funkar här på min egen arbetsplats. Magdalena Rosen, tusen tack för att du kom hit och pratade med oss idag.
Tack.
Ja, det var lite fint tyckte jag, Magdalena sa innan hon gick här, att det är många som har hört av sig efter de har läst hennes artiklar och gråtit i princip för att de blir så glada för att det finns hopp.
Ja.
Alltså att de har läst om det här i Malmö som har lyckats vända det.
Ja, men så är det ju lite grann. Det känns, eller det är min känsla också, att när man pratar om skolor där det är skit så är det sällan man hör om någon som lyckas vända det.
Nej, men eller hur? Det är så jävla
deppigt. Så då blir man ju glad.
Liksom. Ja, man känner verkligen det där hoppet slåga tänds. Nåväl, vår vän har blivit viral.
Vad är detta?
Det låter som en modern fast ändå gammal visa. Vår vän har blivit viral.
Som en snapsvisa.
Modern day Tob. Förlåt, kränk mot Tob kanske, jag vet inte. Vem är det jag talar om? Vi ska lyssna på P4 Västerbotten.
Göteborgspostens sportreporter Andreas Jonsson blev viral i ett klipp där han testade äta kallskrove i Skellefteå. Och betyget blev godare än väntat.
Något av det sjukare jag har hört, ett skrovmål i en pizza.
Älskade, älskade Andreas Jonsson.
Det är inte första gången han blev viral.
Nej, vad är det mer, vad är det nu? Det har varit kanske flera gånger, men det var något som var lite särskilt, va?
Ja, men det var det första gången han blev viral.
Det var corona.
Jag minns.
Vi minns virala ögonblick med Andreas Jonsson.
Just det, en jingle, tack. Nej, men det var ju, då hade han ju liksom, han hade skrivit så ungefär så här då på X, att Löfven : umgås bara med dem i ditt eget hushåll. Mm. Och så bodde han ju själv då. Så att då hade han tagit bilder på sig själv när han liksom bara satt vid köksbordet helt rakt upp och ner och i soffan till exempel och sådär.
Trogna lyssnare vet Andreas Jonsson, han hoppar ju in här ganska ofta och vikarierar och gästar oss med olika grejer, och nu är det ju slutspelserie mellan Frölunda och Skellefteå, och han rapporterar, han är ju hockeyreporter Andreas, mestadels i vanliga fall då, och då har han varit i Skellefteå och testat den här kallskrove.
Just det, solklar hockeykoppling.
Men han hade typ en vinkel som var så här: Frölunda, vill ni förlora mot en stad där man käkar sånt här? Typ. Fast jag tror det var en roligare rubrik. Liksom. Så han vart på den här pizzerian och äter alltså då en pizza som är en inbakad pizza med en hamburgare i.
Ja, just det. En hamburgertallrik till och med. Det var ju pommes också.
Ja, precis. Och sån dressing och allting. Och det var, liksom. Men fan, jag vet inte om jag fick med hela det klippet nu, men han pratade om att han ändå tyckte att den var ganska god. Att den fick liksom fyra fyrar.
Men då undrar jag om han tyckte att hamburgertallriken var god och så tyckte han att pizzan var god. Men tyckte han verkligen att det var gott ihop?
Nej, för att han ifrågasatt lite att när det kom, att han kom så långt in så att han stötte på hamburgerdressingen som hade liksom ångkokats där inne. Just då det. Blev det lite mycket även för gode Johnson. Mm. Men det var i alla fall så pass att P4 Västerbotten gjorde ett inslag om det här. Sen fick han ju snacka lite hockey också. När vi är ändå inne på hockeyn ska man väl ta. Hur tror
det kan vi väl unna honom.
Ja, precis. Det är ändå det liksom, som är hans profession egentligen. Hur tror det går för Frölunda?
Jag har svårt att se att Skellefteå ska förlora tre raka. Så pass bra är de, men samtidigt alltså Frölunda och Roger Rönnberg, de har blivit någon sorts vinnarmaskin. Svårt att se också hur de ska förlora. Jag vet inte, jag har ingen aning.
Han har ingen aning.
Han har ingen aning. Då har vi samma uppfattning, jag och Andreas Jonsson, i hur det kommer gå.
Sen är han ju blygsam som alltid, Andreas. Han har väl en aning. Det ser ut att gå rätt bra för Frölunda då i alla fall.
Han har väl en känsla.
Ja, det är klart han har. Följ GPS-sporten så får man veta allt om Frölunda. Jag är så jävla dålig på hockey, jag kan liksom inte ens dra. Jag vill säga att det borde stå 2-0 i matchen till Frölunda då.
Ja, jag vet inte ens.
I den här semifinalserien som det väl är. Jo, det tror jag det är.
Ja.
Ja, vi får ta hit den. Gå Frölunda till final, då kommer Jonsson ut.
Just det, följ där och då får ni veta om hockey och också olika snabbmatsaker man kan äta.
Ja,
runt om i landet.
Innan vi släpper det så tar vi P4:s sista fråga till Andreas.
Om det är så att Frölunda skulle vinna, skulle du fira dem en Karlskrove?
Nej, men jag har hört att det finns en kebabbrulle som är över en meter. Det är kanske den man ska testa sig på.
Fan.
Nej.
Fy fan vad äckligt.
Ja.
Alltså den hinner ju ruttna innan man är i slutet.
Men,
då får han ju ta med hela Frölundas trupp och käka den. Då kanske de får i sig den.
Ja, men vet du vad? Det påminner mig också om när jag bodde i Malmö. Då, och, då kunde man ju köpa liksom en skitstor falafelrulle och dela den. Äta ena dag ett, andra dag två.
Ah,
om, okay. om man är en sån som äter mycket så skulle man ju kanske kunna trycka den här kebabrullen på 2,5 dag. Och då tror jag ändå den är helt okej.
Okay. Vet du att nu kommer jag med ett tips till sportrelationen som de eventuellt redan kan ha tänkt på. De har inte bett om det,
nej.
Men här kommer det. Att om Frölunda vinner, det tarvar lite dock att sista matchen är på bortaplan i Skellefteå.
Mm.
Men det finns ju en typ av sportjournalistik som var mycket mer populär förr. Jag hörde om det här i Offsides podcast, de pratade om det också, en fotbollspodcast. Men att man köpte saker till idrottare.
Jaha.
Typ att man gjorde liksom ett knäck på att de gjorde någonting och så kanske man köpte typ en hatt de tog på sig, eller man köpte typ någonting då. Fan att jag inte kommer ihåg några konkreta exempel som de tog där.
Man, man skulle göra en intervju med någon så köpte man med sig en present.
Ja, men precis. Eller att man kanske typ så, säg att det var friidrotts-VM i Göteborg och så intervjuar man en brittisk friidrottare och då tar man med så här, en hel special och ger till den.
Jaha,
som en del av
lite
den kulturen.
Som diplomater liksom. Som ger någonting till varandra.
Det skulle det kunna vara, men liksom, det är bara en rolig grej att göra en artikel på. Liksom.
Ja. Alltså, just det, vad har folk fått?
Ja, vad får de? Och, ja, jag ska återkomma med ännu bättre exempel. Men då tycker jag i alla fall att om Frölunda vinner i Skellefteå så borde GP köpa en meter lång kebabrulle. Den som finns där. Och ställa in den i Frölundas omklädningsrum.
Ja.
Och så får vi se vem som äter, hur mycket de äter och så vidare.
Just det.
Måste inte vara i omklädningsrummet, det kan vara liksom efteråt då, att den väntar i bussen eller någonting. Ligger där i mittfåran så.
Ja, just det.
Får vi se vilket som är
som grejer. En hockeyklubba.
Lite ett blygsamt tips från mig. Precis. I någon öppnats en jävla hockeytrunk typ.
Exakt,
ska man lägga i sitt äckliga jävla susp. Alltså suspensoar.
Ja, det vill jag aldrig tänka på igen.
Nej, döm om min förvåning så ligger det.
Då kom en spelgården kärd.
Nej, men en kebabrulle på en meter.
Sex galna paddor ska vi prata om nu.
Ja.
Istället för tjäder.
Det var väl inte igår.
Tuppar. Nej, jag är inne på SVT Nyheter Småland och läser rubriken Många döda paddor : kan ha orsakats av överansträngning vid parning.
Okej.
Okay. Yeah. Ja.
Det är parningstider.
Det är parningstider och vi är på Öland. Har du varit på Öland, höll jag på att säga?
Aldrig i parningstid.
Nej, nej, just det.
Och aldrig egentligen, om jag tänker efter. Nej,
aldrig.
Jag har fan aldrig varit på Öland.
Nej.
Har du aldrig varit på Öland? Nej, det har jag inte.
Kalma! Måste bara säga det varje gång. Vet inte varför. Så, nu är du ute ur systemet.
Ja.
Men det har i alla fall då, de senaste dagarna har många döda paddor hittats på Öland och vid ett naturreservat i Kalmar. Och orsaken är liksom oklar. Det var inte som jag trodde först när jag såg den här nyheten att så, nej, nu ligger paddorna ihjäl sig över hela Sverige.
Mm.
Och framförallt Småland då kanske.
Det har hänt någonting.
Men det har hänt någonting. Det är många döda paddor. Och SVT har pratat då med Eike Amtauer på Smålands herpetologiska förening.
Mm.
Jag antar bara att det har någonting med paddor att göra.
Ja,
det måste
precis.
Det ju ha.
Jag vill det, ja, det måste det ju ha.
Det måste det ha. Han säger i alla fall att det är en stor kraftansträngning just nu vid parning. De kan dö av överansträngning och näringsbrist.
Näringsbrist? Oj. Det låter som the best sex ever.
Det låter, ja, precis.
Så långt liksom.
Det låter som att de är liksom nykära och har stängt in sig hemma hos någon och glömmer att ens äta.
Och så har de sån jävla bra teknik så liksom ingen kommer då på väldigt lång tid.
Precis.
Så de hinner dö av näringsbrist.
Eller så bara kör de om igen.
Ja,
direkt det. Efteråt.
Man hittar en groda så dör det. Ett dike med en cig i mungipan. bara satt en sån jävla åktur.
Oj, oj, oj. Ja, jag ser också på...
Avundsjuka forskare.
Otroligt avundsjuka forskare.
Oerhört till döds tillfredsställda grodor.
Ja, precis. Det var så fruktansvärt skönt, uppenbarligen. Ja. Det finns en...
så bara dör man. Knall och fall.
Det är ju ändå lite pinsamt.
Att dö under samlaget.
Ja.
Mm, ja, lite så.
Det får man väl ändå... säga.
Åh nej, för fan vad pinsamt det där!
Jag vet inte om man kommer hinna uppleva det.
Den skamsköljningen precis innan man dör.
Exakt. Ja. Nu känns det som jag kommer dö. Nej, inte nu!
Man var så stolt innan också. Att ja. Man lyckas gå så länge ja. Utan att avsluta. Liksom.
Hade det jättebra.
Och sen bara, nej, nu dör jag.
Flög för nära solen. Ja. Gjorde de paddorna.
Ja.
Men det är oklart om det är det handlar om. Men uppenbarligen så skulle det kunna vara så. Det här är en kvalificerad gissning, säger Eike då. Jag har inte varit på plats och undersökt paddorna.
Nej.
Det kan vara också en sjukdom. Men
det kommer om man ska... en sån CSI till bara, we found semen all over the place. Skicka det till en labb så.
Ja, hitta endorfiner. Mm. Hade de, det låg på max, men ingen näring i hela kroppen.
Du vet, han ser sig som bara tar av sig sina solglasögon och bara.
Ja, han igen.
Ja. Looks like we have a sex situation. Något sånt. Snabbskrivet spontanmanus till CSI
skrivet.
I Miami.
Ja. Ja. Håll utkik efter sex döda paddor.
CSI Frog Unit. Ja, nu blir det morbida nyheter.
Ja, nu kommer det.
Lite så. Vi ska till Brasilien.
Ja.
Och en kvinna där som har blivit arresterad efter att hon har tagit med sig en död person till en bank för att kvittera ut ett lån.
Ja.
Citat på The Guardian, där jag läste om det här först. She knew he was dead.
Ja.
Shock in Brazil after woman arrested and charged with violating a corpse and attempted theft through fraud. Och det sjukaste av allt nästan är den här bilden.
Ja, det är att det överhuvudtaget finns en bild.
Ja, det är den här kvinnan då som, och den döda personen är blurrad ska jag säga, som står i banken och typ ser ut att liksom hålla om. Det är sån här Weekend at Bernie's fast liksom.
Ja, det är verkligen som att,
roligt.
Som att de två posar, för hon ler ju liksom mot kameran.
Ja, precis. Att det nästan ser ut, den bank... Vad säger man? Banktjänstemannen, bankpersonen bakom luckan som har tagit den här bilden. Typ.
Det ser i alla fall ut som att det är någon annan som har tagit bilden, tycker jag.
Det gör det verkligen, för att man ser alla sänder och sådär. Mm. Men det ser väldigt sjukt ut. Det finns här övervakningsbilder när de rullar under den här mannen i en rullstol. Då. Jag kommer utlämna lite namn här och så. Alltså, även om det är på Brasilien så vill jag ändå liksom hålla någon slags integritet så. Jag kommer kalla den för Farbror P. Farbror P, lyssnar du? Frågetecken. Du måste skriva på här. Orden kommer från Erika. Aftonbladet har skrivit om det här också då. 42, eller ordet kommer och riktade till en död man som har rullat in på banken. Nu är hon gripen och ett helt land i chock.
Ja,
så det som har skett är då att den här kvinnan är i Rio på den här banken och rullar in då med den här döda personen på banken och försöker ta ett banklån, alltså på motsvarande 35 000 kronor. Och liksom pratar med den här personen och försöker få den här personen att skriva på som är död alltså.
Mm.
Och försöker sätta en penna, skriver The Guardian, i handen.
Men hur, ja, det här har ju gått liv. Jag höll på att säga lite för långt. Ganska mycket för långt.
100% för långt.
Ja.
I don't think he's well. He doesn't look well, remarked one distressful employee. När de här var på väg. Det kan man, det berättar vittnen då. Att folk förstod liksom att så här, den här personen... alltså man såg att den här personen inte levde.
Ja.
Men den här kvinnans advokat säger att, nu läser jag på engelska, the facts did not occur as has been narrated. Och de menar då från försvarets håll att den här farbrorn var vid liv när de gick in i banken och allt kommer klaras upp då. Och de menar, den här advokaten, att det finns vittnen som kan gå i god för att den här gubben var vid liv och vi är säkra på att hon är oskyldig, den här kvinnan, då säger försvaret. Men polischefen i Sousa var det, staden, säger att de undersöker det här. Och ett citat är då så här: "Anyone who sees that footage can see the person was dead," he said.
Aha.
Så att även
det var
på
uppenbart,
de här
liksom.
Ja, bilderna från banken så kan man verkligen så här konstatera att den här personen levde inte. Och man sätter typ skrattet i halsgruppen. För först är det som en sån weird news. Man bara, död person tog ett banklån. Ha, ha, ha. Ja. Men att det också känns som att det är... jag vet
det
inte.
Känns bara,
det är
sånt jävla
mörker i botten på det här. Exakt. Människor som inte mår kanske är helt bra, och då talar jag inte om den döda personen nödvändigtvis.
Nej,
eller som bara är helt desperata. Jag vet inte bakgrunden, jag kan bara spekulera. Mm. Men det är något av det mest morbida jag hört i nyhetsväg.
Ja. TV-serie av något, en annan grej som har hänt i verkligheten.
Ja, återigen.
Så väljer jag att uttrycka.
Nu händer det igen.
Ja, inget nytt skriver vi, utan det handlar då om Brigitte Macrons kärleksliv som blir en TV-serie. Och då måste man väl ändå tänka att det involverar Emmanuel också på vissa sätt.
Det
om det inte är liksom hennes tidigare kärleksliv som ska bli serie.
Då känns det mindre relevant.
Verkligen.
Inte lika intressant.
Men tänk om det finns något ännu mer intressant som har hänt tidigare. Nej, det verkar inte så, utan det ska heta Brigitte, en fri kvinna. Och det ska främst kretsa kring, läser jag i DN, hennes romantiska livsresa tillsammans med presidenten Emmanuel Macron.
Ja.
Genast väcks det i mig frågor som vad tycker de om det här egentligen?
Har får
de,
man göra så? Har de signat
får man
av
göra
på den?
Så?
Ja. Det känns ju som att de måste ha fått hennes godkännande och göra en film om henne. Eller nej, så funkar det väl inte?
Nej, vet du, än så länge har det inte kommit några kommentarer från Elysée-palatset.
Mm.
Ett palats kan väl ändå inte ge en kommentar, va?
Nej,
en byggnad.
Precis, men
hallå? Nej, jag skojar. Däremot så citerar dagstidningen Le Parisien, en anonym källa nära Frankrikes första dam. Som, och den källan säger då, vi har inget att göra med detta projekt som vi fick kännedom om via pressen.
Okej. Okay. Ja, men folk är ju besatta ändå av den relationen.
Ja, jag måste tyvärr liksom också erkänna att även jag, inte besatt kanske, men liksom det väcker ju någonting i det.
Ja. Det är väl så att när det är så, en president eller premiärminister som har någon sån där som sticker ut i bagaget, så
exakt,
fokar man ganska mycket på det.
För det kan vi väl säga också att de träffades ju första gången då när hon var lärare på hans gymnasieskola.
Just det, om någon
och hon var
det.
Gift, 39-årig trebarnsmor. Mm. Och han då en 15-årig student med lysande framtidsutsikter, skriver DN.
I Sverige, jag vet inte hur det är i Sverige, men, eller i Frankrike, men i Sverige... Eller jag vet inte när de, om de hade liksom sex med varandra, men det är väl typ så olagligt.
Ja, men jag vet inte, går den gränsen vid 15?
Ja, är det olika för tjejer och killar?
Nej,
och
det kan
där?
Inte
nej,
vara.
Kan
nej,
inte det kan låter inte vara. Ju väldigt omodernt.
Ja, verkligen. Ja. Nej, men det är väl ändå då man blir byxmyndig, som man brukar slänga sig med det begreppet.
Ja, precis.
Jag
vet inte, det är bara
ursäkta att vi är så dåligt pålästa om
ja,
den här
verkligen.
Lagen.
Men det är ju, måste ju varit en sån, tänk den liksom... det samhället där det skedde. Vilken
ja,
jävla skandal.
Men det verkar
liksom
också så här. Alltså, då blev de ju då ja, men nära vänner först.
Aha,
och sen upptäckte de då att de delade en passion för drama när hon ledde då en teaterworkshop.
Drama eller drama!
Ja, exakt. Men sen skulle det då dröja innan de blev ett officiellt par, och när hans föräldrar upptäckte detta då, så skickade de sonen till Paris för att han skulle slutföra sina studier.
Aha.
Men han försäkrade att han en dag skulle gifta sig med Brigitte.
Mm. Är det romantiskt eller är det...
Problematiskt.
Ja, problematiskt.
Det är en fråga vi ofta ställer oss själva.
Ja.
Kan man väl säga.
Ja, TV-serie i alla fall.
TV-serie...
Det finns ju stoff där, känner man ju ändå.
Precis, det ska det bli. Det ska bli då 6 avsnitt på 45 minuter. Spännande.
The length of ett grodsamlag. När vi var på Way Out West och sände i somras så passade jag ju ändå på att se i alla fall en konsert.
Mm.
Vi var ju där flera dagar och sände från vår lilla bur då. Och då satsade jag liksom min energi som jag hade kvar efter sändningarna där framförallt på Blur.
Blur.
Eller Damon Albarn som var där.
Mm.
Såg du det?
Nej.
Nej, jag gillar ju Blur ändå.
Ja.
Jag är en mega fan, men jag lyssnade på den nya skivan till och med. Så pass.
Ja, men då så.
Och jag gillar ju dem väldigt mycket. Därför så liksom blev jag lite stött nästan då när jag läste om hur Damon Albarn togs emot på Coachella. The mm-hmm. Very Cool Festival, som den inte heter officiellt då.
Nej.
Men det är väl ändå dit de unga och trendiga tar sig.
Är det det fortfarande?
Alltså,
för jag tycker det börjar kännas som att det liksom mer är... Alltså, om jag har koll på den, då tror inte jag att det är det stället.
Det är väl en bra poäng. Mm. Och om jag då i nästa steg, jag alltså, har koll på den, jag har ju vetat att den finns väldigt länge, men det är mycket möjligt att det finns andra coola festivaler.
Om jag tror att det är där de unga coola är, då är de nog någon annanstans.
Ja, men samtidigt så är det ju ändå, jag tror ändå.
Ja, den alltså, är ju stora boken.
No Doubt var där. Doja Cat, Tyler the Creator, Grimes. Gör det här
det låter,
klokare.
Det låter
kan vi mer avgöra. I vilket fall så var Albarn and the band där. Jag tror han ändå uppträder under Damon Albarn. Annars är det ett kränk mot Blur.
Mm.
Men i alla fall, han var där. Och publiken då fattade typ inte grejen. Det gick till den nivån att Damon Albarn sa ifrån till publiken att jag kommer aldrig komma tillbaka.
Oj, men var detta alltså nu nyligen?
Ja, jag läser från metro.co.uk då, den brittiska tidningen. Då är det rubriken som 90s music legend vows never to return to Coachella after audience silence during set. Och jag tittade på ett TikTok-klipp som var om detta när han är uppe och kör, och det är liksom, det är så jävligt dålig publik. Och det där är en sån grej att jag kan vara lite kluven till det där, hur bra en publik ska vara. För ibland kan jag känna att jag bara vill stå och titta på en konsert och inte liksom investeras för mycket känslor. Eller så här, ska jag verkligen... Vilka förväntningar finns på mig? Måste jag sjunga med och vara helt så bara...
Men det är ju samma som när jag går på stand-up kan jag bli så ibland.
Ja.
Att så här, nu ler du med öppen mun. Och så skrattar du liksom hjärtligt när du känner att det är kul.
Ja.
För att man vill liksom vara peppig och för att man vill att det ska vara en god stämning i rummet. Men om jag, alltså sitter man, om man bara vill fokusera på att liksom ta emot och lyssna, då vill man inte vara ha någon stress av vad jag ska prestera.
Nej,
i motbud liksom.
Så lite le med öppen mun tycker Emelie känns lite... hysteriskt, eller jag vet inte någonting.
Vadå, att man visar tänderna menar jag?
Ja, men det är lite som att man är lite chockad också.
Ja, men det är så, det är exakt så jag ser ut. När jag vill så peppa den som står på scen, sitter jag så.
Ja, alltså jag tycker inte man ska känna för mycket skyldigheter kanske, men åtminstone att man bjuder till, för att det är lite klipp då när han kör den här Girls and Boys.
Ja.
Här är Life from Coachella. Ja, det här var inte jättetalande exempel. För
man
att man kan inte
musiken...
spola i den här jävla TikTok-videon. Men när han kommer till refrängen med Girls and Boys, då är det liksom, han håller ju ut micken och kör den här Girls and Boys.
Ja.
Det är ingen som sjunger med liksom.
Nej.
Och man ser på hela hans uttryck att han tittar så över sina solglasögon och bara, snälla.
Ja.
Kom igen, så här, vet ni, inte så här, vet ni vem jag är, men vad gör ni här om ni typ inte bryr er överhuvudtaget?
Ja.
Jag kände ganska mycket med Damon Albarn för att, jag vet inte, nu är han tillbaka, de har varit borta ganska länge, de har släppt den där nya skivan som är så pouring out his heart över att ja, men han har skilt sig från sin fru och sånt där tror jag, så bara står det massa så, alltså min bild kanske orättvis, men att det står massa sådana Gen Z-personer och bara, who is this old fart typ, varför ska vi bry oss? Och jag vill bara ta dem och skrika, de bara, det här är fan pop legend som står där uppe.
Du
fattar ingenting.
År. Det kanske var en felbokning då. Om det nu är Gen Z's där som inte bryr sig.
Way Out West är väl bättre med sådana välbeställda medelklasspersoner i 30-årsåldern som bara, yeah!
Det tror jag att det är toppen där.
Ja, ja, men nu ska vi se hur långt han har kommit här i klippet.
Håll på.
Det här är bra radio. Vad spelar upp?
Sitter och väntar på
ett
någonting.
Klipp som jag inte alls är säker på att jag får spela så här länge från Coachella.
Nej, jag är säker på att du inte får det.
Nu kommer det. Jag vet inte om det är lätt att uppfatta hur lite publiken sjunger
alltså
i det
så här,
klippet.
Det låter ju som att det lika gärna skulle kunna vara en inspelning. Ja. För man hör ju inget av publiken överhuvudtaget.
Nej, och det är liksom lite en bit in, för jag kollade hela det här klippet att de typ nästan slutar spela. Man hör typ hur bandet är jävligt håglöst och han försöker ändå en gång till. Och det är massa personer på internet som har varit så här: what the fuck is happening? Har folk skrivit. Coachella has the worst vibes and people possible. It's fucking blur. Show some respect.
Ja.
Skriver jag. Nej, men folk som är likasinnade till mig då.
Ja.
Jag vet inte, du känns inte lika upprörd, men
jo, men jag kan förstå det. Alltså upprörd, alltså jag känner mig kanske inte så upprörd över just att det var blur.
Nej.
Och så, vad håller ni på med, era dumma idioter?
För men jag stör mig, för jag tyckte det var så bra.
Jo, men jag tror att det är bara fel, det kanske är fel bokning.
Ja, det är fel
publik.
Bokning.
Det passar bara inte. Men jag kan ju absolut känna att stackarna där uppe på scen.
Jag kände mig Coachella. Någon har lagt upp en bild så här: the crowd when Blur played an Irish wedding was better than Coachella crowd. Så är det en bild när de spelade för 5 personer, gamlingar på ett bröllop back in the 90s. En jävla härlig
så
bild.
Så kan det ju vara. Det är inte alltid den största publiken som är den bästa.
Uppenbarligen inte.
Jag skulle bara vilja följa upp någonting som jag och Fanny pratade om i måndags.
Mm.
Och det handlar om den här rävringen.
Ja, jag var på väg att dra igång djurnyheter för vi glömde dem på grodorna. Men
just det.
Det här är inte riktigt det.
Nej, det passar sig inte riktigt här. Kronofogden var det ju som aktionerade ut.
Rävring. Nej, jag har fått rävring.
Nej, det här nu.
Pratade ni om det då med? Det låter ju som att man har fått en åkomma.
Ja, precis. Jag tror att vi pratade om det. Ja. Precis. Och det var en annan gång du och jag pratade om rävar på något sätt och inte kunde sluta säga
räv.
Det var att de åt det på Orust för några tusen år sedan.
Just
så
det. Precis.
Räv.
Det låter som någon som Stefan och Christer fars bara. Åh, jag har fått rävring.
Ja, det gör det. Det gör faktiskt det. Okej, men ska vi försöka skärpa oss då, eller?
Okej då.
Lite i alla fall.
Mm. Berätta vad det handlar om, kan ju vara bra i alla fall.
Jo, men igår så var auktionen slut och det blev 66 500 kronor. Och det är ju inte vilken rävring som helst. Nej. Utan en av de främsta symbolerna för Sveriges dödligaste gängkonflikter. Foxtrott, precis. Och Expressen skriver då att det här exemplaret som har sålts tillhörde då en person som var den inre kärnan i ett kriminellt nätverk och som ska ha stått Rawa Majid nära i detta fallet. Så att,
och som
det var
också
ju...
var drabbad av rävring. Nej, jag ska bara...
men ja, intresset har ju varit väldigt stort. De hade lagt ut den för 7 400 kronor och sen drog det alltså iväg till 66 500 och det är ju då betydligt högre än ringens liksom egentliga värde, säger Johannes Paulsson då, som är nationell samordnare mot brott hos Kronofogden. Metallvärdet för ringen är ungefär 9 000 kronor.
Mm.
Så att det är ju någon, det har ju haft, det är också tydligt då att det har haft en effekt.
Ja.
Att den här, vad den här ringen har för...
Ja, det känns ganska osmakligt att gå runt med den.
Precis.
Ringen. Alltså.
Ja, och även lite anmärkningsvärt att den liksom säljs. Det var ju, jag gick in och kollade på den här annonsen efter sändningen och de har ju inte skrivit liksom så.
Nej.
Den här har kopplingar till Foxtrott-nätverk, alltså som man gör om det är så.
Äkta Foxtrott-ring.
Marilyn Monroes gamla klänning skriver man ju det, men det hade de ju inte gjort i det här fallet. Men det kändes som att folk lyckades liksom ta reda på det.
Men de börjar kanske sälja mer grejer nu på Kronofogden då, eftersom man ska beslagta ännu mer grejer från gängkriminella och så.
Ja,
det har, vi väl varit inne på,
det har ju varit exempel på typ någon skottsäker väst var det ju någon gång till och med.
Just det var det ja. Man bara tänker, jag bara hör framför mig något sånt inslag du vet, som är typ så här: hur kom det sig att du hamnade i de här kriminella miljöerna? Hon bara, ja, det började ju med att jag fick rävring. Jaha, vad är det för någonting då? Blir du väldigt sjuk i det? Nej, alltså en ring som ser ut som en räv.
Precis, inkörsport.
Eh, Jag studsade till lite igår när jag var inne och scrollade på Instagram, som jag alltid har på jobbet då, men inte privat. Men det är en annan sak som jag vill prata lite om.
Ja, det har vi pratat
om. För de som undrade, så bara, har du Instagram nu igen?
Jag skickade någon liten reel till dig och fick vänta ett dygn.
Ja, sen var det så, haha, det var kul.
Ja, det kändes faktiskt. Ja, jag kommer inte skicka fler.
Det är inte lätt att vara min vän alla gånger. Så sätt. Jo, då scrollade jag runt och fick se, kom in på BBCs Instakonto, och då hade de ett sånt bildspel med två bilder. Första bilden: first product of Meghan's lifestyle brand revealed.
Mm-hmm.
Alltså gamla Duchess of Sussex.
Är det ett brevpapperssätt?
Bra gissning.
Tack.
Det är tyvärr fel.
Ja.
Men på något sätt, även om det är liksom inte alls det,
nej,
så känns det som att, jag vet inte, jag tycker ändå du rör dig rätt. Vill du gissa en gång till?
Ja, en tjusig vinöppnare med någon slags emblem.
Ja, men det är fel också då.
Picknickkorg.
Nu närmar du dig.
Ja, med tillhörande liksom lite glas i och sånt fint.
Alltså, jag tycker ändå du är nära. Nu säger jag vad det är.
Ja.
Det är en sylt.
Nej.
American Riviera Orchards new strawberry jam seem to be sent to friends and influencers. Så
American
hon har skickat ut
Riviera new orchard strawberry jam.
Ja, det är alltså en jordgubbssylt då som Meghan har fått ihop och skickat ut till influencers.
Unikt.
Och it was numbered, skriver BBC, 17
nej,
av 50. Så
men
detta skvallrar ju om att det kan finnas så många som 50 olika sylter som är på väg från Meghans bolag då.
Nej, det här går faktiskt inte.
Man bara, åh, jag måste verkligen köpa Meghans nya sylt. Känner du så?
Nej, jag känner att jag kan köpa vilken, alltså just sylt.
Mm.
Ibland kan man ju vara så här att man har produkter och så har man, ja men jag köper alltid det märket. Men just sylt, alltså det är allvarligt talat. Och jordgubbssylt, det är ju bara jordgubbar och socker.
Ja.
Det finns ju inget liksom...
Den är liksom inslagen, det är en sån lite så gammaldags skrivstil,
etikett. Åh, så töntigt!
Ja, och så är det en sån, någon sorts textilduk på locket,
ja,
med en
liksom
vacker knut. Det ska se lite så handgjort, lokalodlat ut.
Nej.
Som en riktigt lyxig sylt.
Lyxig. Om jag, vet du Kalle, om jag någonsin börjar bry mig om lyxig sylt, då... skjut mig.
Det ska jag köpa till dig någon du typ så, går i pension. Ska du få en riktigt lyxig sylt? Eller varför inte när du fyller år nästa gång? Det är lite närmare.
Ja, det är ganska långt kvar, hoppas jag, till pension.
Ja, det hoppas vi väl alla. Ja. Så är det ju också.
Ja.
Herregud. Detta har varit nyhetsshowen torsdag 18 april, och du gav oss en fin genomgång kring könstillhörighetslagen. Det röstades ju igår.
Igår röstades den igenom. 6 timmar debatt blev det. Vissa är besvikna, andra är glada över resultatet.
Jag pratade om Anna Kinberg Batras rymdmiddagar. Det är en med nytt avslöjande mitt i hela härvan om länsstyrelsens anställningarna där. Också var Magdalena Rosen här och pratade om varför skolan i Malmö har lyckats så jäkla bra, fast Göteborg går åt helt motsatt håll. En gång var vi liksom jämlika i dålighet. Nu är Göteborg bara sämre och Malmö bara bättre.
Ja, klyftorna växer.
Vi är tillbaka imorgon igen. Då blir det lyssnarquiz bland annat. Carl Moberg kommer dit också och ger oss lite kultursnackisar.
Perfekt.
Det ser vi fram emot.
Ja, det gör vi.
Hej!
Hej!